Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktier, sparande och ekonomi som vi gör samarbete med unga aktiesparare. Vi påminner alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hur är det med dig idag, Josefin?
Jo, men det är ju toppen.
Härligt.
Det är faktiskt fint väder. Solen skiner idag.
Ja, verkligen. Det är helt klarblå himmel.
Ja, så och det... lite kallt på det då, men ja.
Ja, men det funkar. Och det, ja, börsen är ju... lite tråkig idag kan man säga.
Jag tänkte säga det, det är ju en tröst att vädret är fint i alla
fall. Ja, jo, det är sant. Fortföljerna är ju ner ganska mycket nu för mig i alla fall. Mm,
för mig
mycket
med.
Tillväxt har gått ner.
Mm, tech också vill jag.
Ja, tech framförallt också.
Så att det är lite så, men å andra sidan så...
Ja, det är normalt. Det har ju gått...
Kanske lite hälsosamt också.
Ja, det känns som att det har gått alldeles för bra det senaste. Det har ju liksom... Ja, jag vet inte hur mycket procent det har gått upp. Det känns som att det behövs lite rekyl ner.
Precis. Men sen har vi också rapportsäsong nu som har dragit igång faktiskt.
Och där är ju förväntningarna väldigt högt ställda.
Exakt.
Så vi får se hur det slår ut, men det har väl sett lite si så där ut. Det är väldigt höga förväntningar som har gjort att vissa aktier har dratt ner ganska ordentligt.
Mm. Precis, det, jag tror vi sa det förra avsnittet att det, nu gäller det ju för bolagen att faktiskt slå förväntningar, i alla fall leverera minst de här höga förväntningarna. Och det har ju varit väldigt höga förväntningar som vi har sagt genom hela hösten. Liksom, att nu det är mycket som är inprisat.
Och mycket diskonterat.
Mycket diskonterat, exakt. Och det betyder ju att investerare tror på att bolagen ska gå med liksom omsättningstillväxt och vinst. Ja.
De måste ju liksom klona analytikernas estimat.
Mm, precis. Men det har ju faktiskt varit blandat resultat. Vissa har ju gått lite sämre för och andra har gått bättre för. Och det är ju mycket som cykliska bolag som har fått lite smällar och sådär. Men sen ser man också att vi har ju sett att Facebook bland annat har släppt rapport där de redovisar en omsättningstillväxt på 20%.
Ja.
Vilket är faktiskt bättre än förväntat.
Ja, det är väldigt mycket med tanke på deras storlek.
Mm, exakt.
Så det är ju helt galet egentligen.
Precis, så att, det är bra. Sen så har vi till exempel Tesla då, som inte lyckades leva upp till förväntningarna.
Ja, det är ju inte konstigt egentligen. Deras förväntningar är ju helt galna.
Ja, och sen så med tanke på att det har varit ett tufft år nu och det är väl säkert många som sparar på att köpa den där Tesla elbilen.
Ja, precis. Så, ja, det är lite dyrt.
Precis, så jag tror att aktien backade 5% någonting.
Ja, vi får se hur den går idag. Vi spelar ju in på torsdagen. Som ni vet det.
Torsdagen 28 januari.
Och idag fick vi även ut att det har vaccinerats mer än över 200 000 personer i Sverige.
Det är ju
av covid-19,
superbra.
Alltså tagit första sprutan. Så det är för gått rätt håll. Det känns som att tiden har blivit ljusare.
Vad hoppas det.
Jag hoppas det. Och då kanske kommer den här superkonjunkturen vi snackade om för några avsnitt sen.
Och det ska ju bli så spännande att se nu de första månaderna här nu under vårterminen och se liksom var vi landar någonstans. För är det så att vaccinerna kommer ut och fler vaccinerar sig så finns det ju stor chans till att man kan börja öppna upp successivt alla, liksom alla samhällen världen runt. Och då kanske folk kan börja resa igen och man kanske känner mer trygghet i att göra större investeringar som att köpa sig en elbil till exempel. Och då har vi ju de här vinnarna som kan bli Tesla eller Nio exempelvis. Sådär.
Precis, precis.
Så, men samtidigt, man vet ju inte.
Nej, man vet inte vad som kan hända. Det kan bli problem med distributionen och så vidare. Eller kylningen av vaccinet. Det är ju lite krångligt, verkar det som.
Ja, och nya virusmutationer.
Precis. Men det verkar som att vaccinet biter med det.
Ja, än så länge. Ja. Men sen så är ju viruset rätt bra på att mutera sig också.
Ja, ja, jag är inte så bra inläst det kanske, så jag ska inte uttala mig för mycket.
Det kan hända vad som helst, känns så.
Men vi får hoppas på det bästa.
Absolut.
Men det har hänt en väldigt speciell sak också, kan man säga. Vi snackar alltså om GameStop, för er som har missat det. Som har gått upp väldigt mycket. Hela en uppgång på 1735% i år.
Precis, och det här är ju väldigt, väldigt omtalat. Eller har varit väldigt omtalat nu i veckan. Och det var faktiskt några lyssnare som skrev in och frågade just om vi specifikt kan snacka lite om det här.
Ja, men det tycker jag vi kan göra. Det är intressant. Och för er som inte vet vad GameStop är, det är en återförsäljare av spel i fysiska butiker framförallt. Så man kan säga att det är lite urtiden. Vi köper ju mest spel, eller i alla fall jag och väldigt många andra köper ju spelen online.
Ja, men det är ju den nya
ja, grejen. Man går inte till affären och köper spel på samma sätt längre. Nej. I skivor och sånt där. Men det som i alla fall hände i GameStop-aktien, det är att många hedgefonder har blankat den här aktien. Förmodligen på grund av detta då, att man tror inte på affärsidén alls.
Precis, man tror att aktiekursen kommer att sjunka.
Och den har gått jättedåligt det senaste. Och omsättningen, alltså GameStops omsättning har varit fallande och de har vänt från vinst till förlust. Så det är ju inte mycket fundamenta bakom att den ska gå bra.
Men
i alla fall, så var väldigt många hedgefonder blanka. Alltså att de trodde på en prisnedgång. Och de tjänar pengar då på att priset går ner. Det är det som det innebär att blanka. Liksom. Man bettar på en prisnedgång.
Kort repetition bara. För att när man blankar en aktie så kan man säga att jag går till dig, Ludde, lånar dina GameStop-aktier.
Yes.
Säljer dem på marknaden för kanske 100 kronor styck av sig. Ja. Och jag tror att aktien kommer gå ner. Så säger att jag faktiskt har rätt då. Att den sjunker till 80 kronor. Då har jag gjort en vinst på 20 kronor. För då köper jag tillbaka de aktierna för 80 kronor istället. Och lämnar tillbaka dem till dem. Lämnar tillbaka dem till
så du tjänar liksom mellanskillnaden.
Precis.
Så det är i alla fall hedgefonderna som har gjort det. De har blankat. Och då har ju massor med investerare gått ihop i en grupp på Reddit. Där de har köpt, alltså hostat aktierna och pratat om denna. Och köpt aktier och optioner som har tryckt upp aktiekursen. Och detta har ju inneburit att dessa hedgefonder måste täcka sina positioner. Och då tvingas de köpa tillbaka aktierna till ett högre pris. Och detta leder till en så kallad short squeeze.
Precis.
Och det innebär att då trycks ju aktiekursen upp ännu mer.
Precis.
Så det har varit en riktig prisgång. Och så dessutom utöver detta, den här short squeezen, så Elon Musk twittrat GameStonk. Vilket har gjort att priset förmodligen har gått upp ännu mer för aktien.
Ja, det är faktiskt helt galet. Och det var som vi snackade om innan, att det här är nog första gången det sker någonting.
Ja, jag blev chockad. Jag kollade på GameStop för några veckor sedan och så tänkte jag, den har gått upp jättemycket, vad händer? Jag fattar inte, men så brydde jag inte mig mer om det. Men nu har det gått upp, herregud, det är helt sjukt.
Alltså liksom över 1000% i år.
Ja, nästan 2000% i år. Det är inte ens en månad.
Men det är så, jag tycker det är så fascinerande att ett forum med en grupp människor kan, att det kan bli så uppjagat och att man faktiskt får folk att köpa aktien för att trycka upp kursen.
Ja.
Och att då, just för att liksom, ja, men, straffa hedgefonden.
Ja, förstöra för hedgefonden.
Förstöra för hedgefonden. Vara
liksom det.
Precis.
Visa sig starka typ.
Ja, för det innebär ju liksom att istället för att aktiekursen sjunker då, som den kanske förmodligen hade gjort annars, så måste ju hedgefondsförvaltarna snabbt köpa tillbaka aktien för högre pris, vilket gör att de förlorar jättemycket pengar, samtidigt som aktiekursen bara skjuter i höjden utan, alltså,
något fundamentalt egentligen.
Exakt, alltså att bolaget går bra eller så, för det gör det inte. Nej. Det går jättedåligt.
Ja, och det kommer nog förmodligen gå ännu sämre under tiden.
Så
corona har ju liksom skyndat på den här processen med att man vill köpa på nätet eller för fysisk butik.
Mm, precis.
Så,
ja, men det är nog en trend som är, alltså, kommer fortsätta vara
jättestark. Garanterat, jag ser ingenting som skulle kunna tyda på att man skulle gå tillbaka till affären.
Nej, vi är nog liksom...
Vi är nog överens om det allihopa, även ni som lyssnar.
Ja.
Så det är ju,
ja, vi får se hur det här fortsätter.
Jag tror dock inte man ska gå in i aktien bara för att detta. Det är nog en hög fallhöjd. Skulle jag kunna
det skulle jag tro också. Men det här är återigen, liksom, man ska ju inte... Det här är en så här speciell grej. Man ska ju inte köpa på spekulation. Man ska alltid liksom göra sin egen analys och följa sin egen magkänsla. Liksom.
Kanske man tradar då. Jag vet inte om daytraders kanske kan gå in och trada lite.
Exakt,
det är inget för mig i alla fall.
Nej.
Så kan man säga. Och inte för dig heller kanske.
Nej.
Nej. Men idag ska vi faktiskt prata om något helt annat. Och detta är ett litet klurigare ämne kan man säga.
Mm.
Det har varit väldigt svårt för oss båda att prata om detta, för vi är inga tekniknördar eller insatta i teknik på samma sätt som vissa andra.
Nej, men vi gillar ju techaktier och digitalisering och allt det där.
Ja, men, det
men det här är en annan nivå.
Ja, det är en helt ny nivå. Det är ju väldigt...
Har vi insett i alla fall?
Ja, verkligen. Det är svårt att förstå sig på riktigt. Men vi ska prata om cybersäkerhet eller datasäkerhet. Och vi kan börja med att förklara att det förekommer fler och fler cyberattacker runt om i världen, och det kommer sannolikt öka nu på grund av digitaliseringstrenden. Vi jobbar ju hemifrån, och då måste vi ha våra saker vi jobbar med i molnet eller i datorn, och då behöver vi verkligen ha säkerhet i detta, för vi har ju behov av att känna oss trygga på nätet liksom. Om man kollar lite på trender då, så har många företag insett att man måste digitalisera sin verksamhet. Och detta har drivit på att molntjänster och sånt där, att de har fler kommit till molnet, och då behövs ju också IT-säkerhet för att kunna skydda detta.
Precis. Och det har ju skett mycket under corona faktiskt.
Mm, precis. Den har liksom skyndat på processen.
Mm.
Även fast man såg den här trenden innan också. Men den här, det är ju ändå gått ännu snabbare nu. Mm. Och det kostar väldigt mycket pengar att drabbas av såna här cyberattacker.
Mm.
Den globala... kostnaden för dessa cyberbrott verkar nu överstiga 1 biljon amerikanska dollar.
Mm.
Så det är otroligt mycket pengar.
Mm.
Och snittkostnaden för ett företag som utsätts för en hackerattack eller cyberattack uppskattas vara 30 miljoner kronor.
Mm.
Så för ett ganska litet eller normalt stort företag så är det ju väldigt mycket pengar.
Mm.
Och det vill man ju helst slippa.
Ja, och sen så kan det ju vara väldigt känslig information också som kan hamna i fel händer och sådär också. Mm. Så att när man kopplar upp sig till molnet på det sättet så är det ju, jag menar, så alla vet ju det är ju jätteviktigt att man har en fungerande säkerhetsstruktur
verkligen,
över det hela.
Verkligen, och samma sak med myndighet sånt här också, de behöver ju också, de har också behov av detta.
Mm.
Och marknaden för cybersecurity förväntas växa med 10% varje år fram till 2027.
Det är inte dumt.
Nej, så där har vi ju en trend där också, att det växer kontinuerligt. Vilket är positivt för oss som investerare.
Mm.
Så det är en väldigt intressant bransch som genomgår en stor förändring kanske, men den växer. Och om man tar en titt liksom på hur cybersecurity har gått till skillnad mot vanlig IT, typ Facebook och de här, så har vi jämfört två stycken index här, och det är MSCI World IT och Hack US ETF Cybersecurity.
Mm.
Och då ser man faktiskt att vanlig IT liksom har gått mycket bättre än cybersecurity.
Mm.
Och det kan man ju resonera kring att det kanske ska vara så, men det känns som att det har fått cybersecurity kommer få en liksom skjuts nu av den här trenden med corona. Alltså corona har inträffat.
Mm.
Så det här värderingsglappet kanske kommer komma igen.
Mm. Precis.
Tänker jag.
Men vi vill försöka någonstans reda ut lite kring varför det kan vara så här. Och att vi själva tycker ju att det är en ganska svår bransch att sätta sig in i. För att både för dig och mig var det mycket främmande termer och begrepp och sådär som man inte hade koll på sedan innan. Så att det är ganska svårt att förstå och liksom skilja bra bolag från dåliga till exempel.
Nej, precis.
Men det är klart att så här, kollar man på alltså, omsättningstillväxt och liksom, går bolag med vinst och marknadsandel och sådär, är ju lätt att läsa sig till. Liksom.
Ja, precis. Det är ju lättare.
Så då kan man ju få en bra bild över det hela. Men sen så när man ska gå ner på djupet och kolla på vad de håller på med.
Ja, förstå bolagen, då är det lite svårare. Och det finns ju väldigt många olika också.
Absolut.
Men jag tror det är viktigt att kolla på trenderna här. Och förstå att det växer och det är ett växande intresse för cybersecurity. Men vi tänker snacka om framförallt två bolag här.
Precis. Vi kommer snacka om Ping Identity Holding och sedan deras konkurrent Okta. Och de här två bolagen är väldigt så att de konkurrerar väldigt tätt in på varandra. Men de skiljer sig lite grann på vissa parametrar och tänkte faktiskt starta med Ping och snacka lite om dem då. För det är så att Ping är specialiserade inom molnbaserade lösningar då, som används för identifiering och auktorisering. Till exempel då, så gäller det frågan om vem som ska ha tillgång till vad inom företaget.
Okej.
Och sen är de också olika säkerhetslösningar för IT-infrastruktur. De är globala med störst närvaro inom Nordamerika och Europa. Noterade 2019, har ett börsvärde på $2,500 miljoner och intäkter på ungefär $250 miljoner knappt. Har en omsättningstillväxt på genomsnitt 15%. Och Ping erbjuder en så kallad single sign-in. Det vill säga att det endast krävs en typ av auktorisering för att få åkomst till alla applikationer som man är behörig till. Och man kan tänka sig att det är lite likt BankID som vi använder i mångt och mycket. Så resultatet blir att företagen får minimera tiden för sina anställda att logga in i systemet och logga in i olika system och sådär. Så att man istället kan lägga mer tid och resurser på kundservice eller innovation och sådär. Och det här systemet och det här sättet att vara uppkopplad, den här strukturen minskar ju risken för cyberattacks ganska väsentligt. Men Ping har också en inbyggd AI.
Aha.
Som är utformad att upptäcka hot i realtid.
Okej, så AI kan upptäcka detta då?
Exakt.
Okay.
Så att den här plattformen som man liksom ansluter sig till eller liksom kopplar upp hela verksamheten till är liksom one liksom solution. Ett liksom så här, i den här plattformen så finns allting och lite luddigt sagt, lite luddigt uttryckt, men där finns även en AI då som liksom automatiskt börjar sätts in i allting, alla delar, och sen kunna snabbt upptäcka om det sker ett hot någonstans.
Och den blir förmodligen bättre och bättre, för den lär sig också förmodligen.
Ja, men det är väl lite så AI fungerar. Så att absolut. Och den här lösningen som Ping levererar då, det är en SaaS-lösning.
Ja, software as a service.
Exakt. Vilket är väldigt bra, för det är ju otroligt skalbart. Och när vi säger skalbart då, så betyder det att det är designat för att företaget ska fortsätta leverera när, men även under när arbetsbelastningen ökar. Så att en affärsmodell är skalbar betyder ju att den kan hantera till exempel 10 000 kunder lika lätt som att den kan hantera 10 kunder. Och Ping riktar sig främst till hybridorganisationer som endast delvis är uppkopplade till molnet. Så att det kan ju vara verksamheter som vissa har ju liksom helt och hållet att man är uppkopplad till molnet och erbjuder sin tjänst därigenom. Vi kan ta Nextory till exempel.
Ja, just det.
Men för andra, många bolag är ju inte riktigt helt och hållet kopplade.
Nej, jag förstår.
Så att där kommer Ping in som en väldigt bra leverantör. Och sen, de erbjuder väldigt många olika sån här access management-plattformar som fyller olika syften. Så man kan både använda dem på så kallad on-prem, vilket är att man kan, företagen kan installera det här systemet utifrån deras egna databaser och IT-infrastruktur. Men man kan också använda det helt och hållet i molnet. Men i båda fallen så är det Ping som är den tredje parten som har ansvaret för all hantering och övervakning av systemet och sådär. Och man kan tänka sig som att i molnet, om det finns då, om Amazon har ett moln och de har även en kund som utnyttjar Amazons tjänst via molnet, så, och sen så har man även ett hot då, så fungerar Ping som en, liksom en blockare mot det hotet däremellan liksom, så att man skyddar hela den här molnet och liksom den verksamheten som sker där uppe, så att säga. Så att absolut, det är ju en otroligt viktig produkt de har som de erbjuder. Men just att de riktar sig mest mot storskaliga verksamheter och att en av deras största styrkor är just mångsidigheten. Just att det kan erbjuda sin tjänst till både startups och små och medelstora företag, men även till väldigt stora företag.
Så liksom allt möjligt och alla företag?
Mm.
Men vad är det för företag de har? Har de några kunder som man känner igen?
Ja, några är faktiskt Netflix som man känner igen.
Ja, just det.
Cisco, Burberry, HP och Canon.
Mm.
De har ju också blivit... alla har ansett som ett väldigt bra företag i branschen just för att de är så otroligt duktiga på att anpassa sig efter kundernas behov och utveckling. Det är Ping.
Mm.
Och om vi hoppar vidare till Okta då.
Och det är en konkurrent om andra.
Precis, och det är en konkurrent och konkurrerar väldigt så här nära, tätt in på Ping. Liksom. De har väldigt lika, erbjuder väldigt lika lösningar och upplägget är ganska likt också. Men de skiljer sig på vissa punkter. Men det är också ett IT-företag som erbjuder då identitetslösningar för små och medelstora företag. Riktar sig även till universitet, ideella organisationer och myndigheter i USA och internationellt. De grundades 2009 och erbjuder precis som Ping en plattform som består av en serie produkter som hjälper företag att hantera och säkra identiteter när användare exempelvis loggar in på företagsappar eller i företagssystem. Och man vänder sig, det här skiljer ju sig Okta från Ping då. Okay. För Okta vänder sig främst till bolag som endast erbjuder en så kallad SaaS-modell liksom.
Okay.
Som helt och hållet är uppkopplad till ett moln.
Mm. Okej, så lite nisch där kanske i nischen.
Precis. Okay. Och bolaget de noterades 2017 och växer väldigt, väldigt kraftigt.
Mm.
Och sen det här är lite intressant då, för att vi kommer ihåg att jag sa att Ping har ett börsvärde på 2500 miljoner dollar. Och Okta har ett börsvärde på 62 470 miljoner dollar.
Oj.
Så det är ju väldigt högt, ja, de...
Högt börsvärde
på marknaden. Och de är ett stort företag. De har över 1500 kunder och intäkter på över 100 miljoner dollar. Men ja, vi inte lika mycket som Ping då, för Ping har ju intäkter på cirka 250 miljoner dollar. Då.
Mm.
Omsättningstillväxt genomsnitt 19% varje år. Och de erbjuder också en sån så kallad molnbaserad plattform som hjälper just företag med identitetshantering och även administration då för det så kallade user access, alltså vem ska ha tillgång till vad inom företaget och sådär. Och deras styrka är att de är marknadsledare och att de erbjuder en komplett plattform som interagerar ett företags alla applikationer och effektiviserar processen för övervakning och kontroll i någonting som heter User Access Rights. Mm. Och det här är ju Ping också, men Okta är väldigt... de lyfts upp som att det här är en av deras bästa
styrkor. Konkurrensfördelar typ.
Ja. Mm. Och tjänsten har också likt Ping ett inbyggt analysverktyg som heter Threat Insight, som samlar in all typ av användardata från alla olika inloggningar som gjorts med Oktas produkter inom hela företaget, så att företaget kan få information om hot direkt på deras plattform.
Mm.
Så det är lite samma som Pings AI där då.
Mm.
Och trots att den här produkten fortfarande utvecklas, anses det här, just den här tjänsten, just den här delen vara extremt användbar för företag. Så Okta erbjuder på så sätt en komplett plattform för just identitetsauktorisering. Och jag tror att det gäller både liksom mot kund och mot leverantörer och mot anställda. Liksom, så att man har liksom allt det täckande.
Ja. Mm.
Och de har historiskt sett erbjudit sina tjänster till små och medelstora företag, men nu på senaste år har de också blivit allt mer liksom det självklara valet för stora företag, så att de har många små företag som kunder då, men idag samarbetar de bland annat med Amazon.
Ja just, ja, det är ju ett av våra största företag.
Så det... Exakt. Så då kan man ju fråga sig då om vi verkligen ska gråta ner till de faktiska skillnaderna mellan företagen då. Så Okta riktar sig mer åt företag vars tjänster är uppkopplade till molnet, alltså till 100%. Och Pings lösning är främst framtagen för företag som har det så kallade hybridverksamheter. Som delvis är uppkopplade till molnet. Sen har Okta har länge ansetts vara det bästa företaget att leverera en så kallad streamlinade lösningar, vilket innebär att det är heltäckande, liksom inkluderar allting. Det är effektivt och det är väldigt så här, fritt från fel. Och som exempel så de har liksom tusentals redan inbyggda integrationer och viktiga tredjepartsapplikationer som innebär att det är lättare att komma igång med att säkra åtkomst och identitet för användare i företagens appar. Så det är lättare att komma igång. Sen så framställs Ping istället då som bäst i branschen på att kontinuerligt uppdatera sina funktioner och uppdatera plattformen så att den på bästa sätt då är anpassad efter kunderna. Men trots det så tycks marknaden favorisera Okta. Men olika typer av researchers har nu, framförallt under hösten 2020, lyft upp Ping som ett bättre alternativ i många avseenden.
Okay. Så lite konkurrensfördel kanske?
Ja, men lite så. Och om man ska gå vidare på det här, för det är ju som sagt lite svårt att förstå sig på liksom hur pass mycket de skiljer sig åt och vem som ligger före vem egentligen och sådär. Men jag hittade faktiskt lite information här kring hur många auktoriseringar det sker per minut.
Och vad är auktorisering då?
Auktorisering är ju just det här när du loggar in med och liksom kan auktorisera dig med din identitet. Liksom, som att man loggar in med sitt mobila bank-ID.
Okej, som du sa innan. Okej.
Exakt. Så då har man då kollat på två pressmeddelanden, ett från Ping och ett från Okta, där de har gått ut med och sagt hur många sådana auktoriseringar det sker per minut. Och i Oktas fall så sker det 500 000 auktoriseringar per minut.
Oj.
Men i Pings fall så sker det 4,5 miljoner auktoriseringar per minut.
Åh jäklar. Det är stor skillnad.
Det är väldigt stor skillnad faktiskt. Så det sitter faktiskt det hela lite relation till företagen, hur de förhåller sig till varandra.
Åh jäklar.
Och kollar man vidare så finns det en rapport från Gartner som släpper såna här jämförelserapporter med jämna mellanrum. Mm. Och det finns en som är, jag tror att om man är insatt i den här typen av bransch så är det här nog ganska välkänt. Den kallas för The Magic Quadrant for Access Management. Och då tar man helt enkelt branschens företag och rankar dem utifrån...
hur bra de är typ.
Ja, exakt. Mm. Och här kan man se då, för vi har den här tabellen framför oss här, då kan man se att förut så har Okta faktiskt varit bäst, liksom i toppen överlägset. Men här nu kan man se att det är faktiskt inte så länge, utan det är Microsoft som är bäst.
Mm.
Och sen på andra plats kommer Ping.
Och sen kom Okta.
Och sen kom Okta. Så att med det sagt så har faktiskt Ping gått om Okta. Vilket är lite intressant. Och den här rapporten släpptes då i november 2020. Och kollar man vidare så finns det någonting som heter NPS scores, vilket är Net Promoter Score, som är ett nyckeltal som används i just kundundersökningar. Och det bygger helt enkelt på frågan, där man frågar kunderna då, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega? Och de har kollat på både Ping och Oktas kunder. Och då visar det sig att, för då har man en skala som går från minus 100 till 100. Och då visar det sig att Ping fick 65 poäng, medan Okta fick faktiskt minus 10 poäng.
Oh,
vilket innebär att det är betydligt fler som skulle rekommendera Ping än Okta.
Ja, verkligen. Intressant, det känns som att Ping börjar gå om då Okta.
Ja, men det är ju lite lustigt då, för att marknaden verkar tycka lite annorlunda. Och det leder oss ju in på värderingen.
Ja, det verkar verkligen som att marknaden tycker annorlunda. För om man kollar på omsättningsmultiplar, kollar vi på nu. Och då använder vi oss av PS-talet och EV Sales.
Mm.
Och då ser vi att Okta har ett PS-tal på 43 och EV Sales på 41. Vilket betyder att Okta har en liten nettokassa. Och Ping Identity, de har ett PS-tal på endast 10. Även fast det är högt, men ändå Okta är, det är ju väldigt mycket mindre än Okta.
Mm.
Och de har även ett, eller Ping Identity har EV Sales på 10. Vilket gör att de har en liten nettokassa där också. Ping Identity har ett positivt EBITDA-resultat. Medan Okta har ett negativt. Så de är ju mer, de är inte lönsamma, men mer lönsamma högre upp i resultaträkningen. Och båda två har ett positivt operativt kassaflöde. Men negativt fritt kassaflöde. Ping förväntas växa 2021 med 16% i omsättning, medan Okta förväntas växa 40% 2021 och ungefär 30% 2022.
Mm.
Så vi ser att marknaden förväntar sig liksom en högre tillväxt i Okta än vad de förväntar sig i Ping.
Mm.
Och det kan man ju tycka vad man vill om, men
och det här är siffror som du har tagit från
Yahoo Finance.
Precis.
Så det är ju ändå
så det är ju ändå, vad säger man, rimliga siffror. Jag menar, det är analytiker som sitter bakom dem.
Och jag kollade lite på vad de tyckte, analyserna, och då tyckte de att Ping var en strong buy. Liksom.
Mm.
Det är väldigt många analytiker som tycker att den är undervärderad.
Ja.
Och den aktien har faktiskt inte gått så fruktansvärt mycket. Den är bara, eller bara och bara, det är ju väldigt mycket, det är mycket för en årsavkastning. Liksom, men den har gått upp 27% på ett år. Och Okta-aktien 97%.
Mm. Det är lite
så vi ser att Okta har dratt iväg ganska bra. Så om man jämför de här nyckeltalen då, peers mot, eller Okta mot Ping, så ser man ju att det finns en viss uppsida i Ping. Mm. Det är ingen köprekommendation, men det finns, verkar som att det finns någonting som ligger bakom den här. Förmodligen omsättningstillväxten då, antar jag.
Precis.
Så det är ju lite intressant.
Ja, men jag tror att det kan ju vara så att liksom Okta har blivit väldigt omtalad bland investerare. Och så kanske man inte är helt så insatt i branschen och liksom insatt i de här företagen och vad de egentligen gör. Och det är ju som sagt svårt att förstå sig på. Så att, lite klurigt att ta sig fram.
Ja, verkligen, det är svårt och det är ganska svårt att värdera de här. Man skulle verkligen vilja ha lite mer multiplar, men de går som sagt inte med vinst något av detta företaget på sista raden.
Nej.
Så man får använda sig av omsättningsmultiplar, möjligtvis kassaflödesmultiplar.
Mm.
Men om ni vill gå och göra en djupare analys, så kan ni ju gå in på Börsdata och sånt där som... som kan kolla lite längre på.
Precis, och det har vi faktiskt inte tipsat om, men det är ju så att alltså, Börsdata är ju väldigt, väldigt bra för att om man ska göra sådana här typer av analyser. Jag tror att man får väl betala för ett liksom konto där.
Ja, det finns en gratisversion också, men om du vill ha lite mer tillgång till utländska aktier och lite mer nyckeltal, så ska du köpa ett konto.
Mm.
Så det kostar väldigt lite pengar.
Precis.
Men jag tycker i alla fall det är värt det. Så det är jättebra. Bra nyckeltal man kan kolla på.
Mm.
Och omsättningstillväxt och sånt där.
Ja, det är toppen verkligen.
Ja, men om jag ska summera det, så är det väl att Ping är billigare i multiplar och det är dyrare. Men Ping verkar ju komma i kapp.
Ja, exakt. Alltså jag tycker ju inte att den är befogad värderingen av Ping jämfört med Okta riktigt. Och vice versa. Liksom att så här, hade det varit tydligt att Okta hade varit marknadsledaren så överlägset, och att så här, det hade varit en, någon slags konsensus kring att Okta är det bästa alternativet, då hade jag nog absolut tyckt att det var, hade varit en rimlig värdering av marknaden. Men nu så är det ju mycket som pekar på att det nästan kan vara till och med tvärtom, och att Ping faktiskt börjar knappa in på Okta. Men det är så här, det är svårt, för det, jag vet att det finns många som säger, argumenterar mot det också.
Så det är svårt att säga. Och det är ganska svårt för oss två att säga också, för vi är ju inga teknikmänniskor riktigt. Nej. Eller i alla fall inte jag.
Nej, jag tror att man, alltså för att få det bästa svaret på det här, så hade man nog behövt faktiskt träffa folk i branschen. På typ träffa folk på både Ping och Okta. Liksom,
och Microsoft här, också kanske, och se vad de
tycker. Exakt. Ja, exakt. Och snacka och liksom bli mer insatt.
Men det som jag tror är argumentet för att det ska vara högre värdering på Okta är ju omsättningstillväxten är mycket högre. Det tror jag.
De växer ju kraftigt.
Ja, de växer mycket kraftigare än vad Ping gör. Så det är nog därför. De växer ju in i värdering fortare också, som är ju värda en lite högre värdering, men kanske inte riktigt så hög.
Nej,
det är
precis.
Det är ju väldigt stor skillnad på multiplarna, i alla fall omsättning.
Det är en liten balans där. Det är ju faktiskt väldigt sant att de växer ju väldigt kraftigt, och att det är ju väldigt positivt. Frågan är om det är värt att betala
40 gånger priset. Sales.
Ja, det är tveksamt
alltså.
Då är det kanske så att det här är ju väldigt, väldigt individuellt, men man kanske vill betala lite mindre för ett bra bolag som liksom verkar vara minst lika bra.
Så kan komma i kapp liksom.
Ja, men det är såklart att om de inte hänger på den här tillväxtresan så...
Man vet ju inte, det kan hända vad som helst. Men om vi kollar lite på andra aktier inom cybersecurity, så finns det ju väldigt många andra. Och där har vi Fortinet, CrowdStrike, CyberArk och Palo Alto Networks. Och då ser vi ju att vissa aktier har gått väldigt bra. Och detta är ju liksom andra delar av, det finns ju olika ben i cybersecurity. Och detta var liksom en del som Ping och Okta höll på med. Men det finns ju massor med andra delar. Så det är bara en liten nisch typ, eller liten och liten, men det är ju i alla fall en nisch. Och de här håller på med andra grejer liksom, Fortinet, CrowdStrike, CyberArk och Palo Alto. Och Fortinet har gått upp 24%, CrowdStrike 240% på ett år, CyberArk 15%, så vissa hänger ju inte med riktigt, och det kanske finns anledningar till det. Och sen har vi kollat på Palo Alto som har en plattform som erbjuder olika typer av cybersäkerhet, bland annat cybersäkerhet till molnet, så är aktien upp 40% på ett år, och de har ett PS-tal på 8,9, så om man jämför det med Ping och Okta, så ser vi även att Okta där har ganska hög multipel. Om man jämför dem som peers också, för de är ändå i samma kategori. Så ja, det är lite lurigt. Och de, Palo Alto har ju...
Okta har ett PS på 43 mot ett PS hos Alto då på 8,9.
Så det är fortfarande, Okta är ju högt. Liksom. Sen kan man ju kolla på de här CyberArk också, de har inte riktigt kollat på. CrowdStrike har förmodligen också ganska hög multipel. Jag har inte kollat på dem, så om ni vill se närmare på det så kan ni kolla på det. Och Palo Alto har ju en eller förväntas ha en omsättningstillväxt på 17% 2021. Så de växer ju inte, de växer ju fort, de växer ju, men de växer inte jättefort. Så det kanske är därför värderingen också är lite lägre på PS-talet. Precis som Ping.
Precis.
Så det är intressant. Så jag tycker man ska jämföra lite och se värderingarna mellan varandra. Och förstå teknologin, även fast det inte är jättelätt, som vi pratade om innan.
Ja, verkligen. Men om man då är lite osäker på de här typen av aktierna, vad finns det för alternativ då?
Jo, men då finns det ju ETF-er.
Snyggt.
Och det är ju en fond kan man säga, som är inriktat på en, eller det behöver inte vara just inriktat på en viss del, men den här fonden, eller den ETF vi kollar på nu, det är cybersecurity.
ETF, för att förklara, så är det en börshandlarfond, alltså att fonden kan man egentligen inte handla så här i realtid, alltså att man köper och säljer och att transaktionerna sker under samma dag liksom, utan det kanske tar 3 eller 4 dagar.
Ja, det tar ju bankdagar liksom, det tar ju väldigt lång tid att få, om du ska sälja en fond, eller köpa också tar det en stund att få det in på kontot liksom.
Precis, som du köper på det, sälja en fond, så tar det några dagar. Men ETF-er är då, alltså, de kan handlas i realtid.
Det är realtid, som en fond fast i realtid. En hybrid kanske man kan säga, med aktiefond.
Ja.
Lite grann. Och de investerar, det här ETF-en vi pratar om nu, det är RISE Cybersecurity and Data Privacy ETF. Och de investerar i företag som potentiellt kan dra nytta av den här cybersecurity-trenden. Så typ för oss som inte, eller i alla fall jag som inte kan så mycket om cybersecurity eller teknik generellt sett, så kanske det är bättre för mig att köpa en ETF och få en del aktier. Precis. För då får du ganska många aktier. Dock så får jag betala en avgift på de flesta ETF-erna. Och den här ETF-en har en avgift på 0,45% per år.
Vilket låter lite, men...
ja, det kan bli mycket om du ska ha länge. Liksom. Det biter ju på avkastningen, om man säger. Det förstör ju avkastningen. Men det kanske är värt det, för du får ändå, du får liksom 48 innehav bara inom cybersecurity. Och här har vi faktiskt Ping Identity faktiskt med här, och CrowdStrike också. Och CyberArk också. Så det finns ju en del.
Ja, och sen så är det ju det som jag kan tycka är positivt med fonder, om man är lite så osäker i en viss bransch. Liksom, det är ju mycket, man ser ju mycket tillväxtpotential i många branscher, men det kan ju bli så när man snurrar in på tech och teknik och digitalisering och sådär, att det blir väldigt komplicerat att förstå sig på olika affärsmodeller. Och då kan det ju vara ett jättebra alternativ att spara i en ETF då, som till exempel då, som är inriktad mot i det här fallet cybersecurity.
Men jag tycker, och det, ja, som sagt, det är jättesvårt att förstå. Tycker jag. I alla fall cybersecurity. Det är ju jättesvårt att veta vad som är bäst. Liksom.
Ja.
Och då tror jag att det kan vara bra om man vill ha exponering mot den här typen av sektor. Så
exakt.
Ska man nog köpa en ETF. Eller, eller man kan veta att Ping Identity överlägset mycket bättre än Okta. Precis. Då ska man ju köpa Ping.
Absolut. Jag menar, så här, det är ju alltid fråga om tid och intresse och engagemang. Och känner man att man orkar lägga ner den tiden och göra sin ordentliga research och kanske köpa liksom, några få bolag inom cybersecurity istället, då kanske det är mer värt att göra det. För att ju färre bolag du har så ger du ju liksom, chans till högre avkastning. Det ökar ju risken också såklart.
Ja,
men jag menar så här, de har ju, den här ETF:en så har de 48 olika innehav. Och så att det är ju, det blir väldigt spritt så, vilket det sprider ju risken men kanske minskar potentiell avkastning.
Ja, verkligen. Ja, men det gör det ju. Det är ju mycket mindre risk och liksom största innehavet i ETF:en utgör mindre än 3%, så det är ju inte så här, om ett bolag skulle gå åt pipan liksom, då kommer ju inte hela ETF:en gå dåligt liksom.
Nej.
För alla här kommer ju liksom inte vara vinnare, men det kan ju vara några få som är guldkornen, och de kan ju göra så att avkastningen dras upp.
Så det kan vi faktiskt tillägga, är väldigt viktigt att kolla på när man handlar i en fond. Svårt kanske med vanliga fonder, de har ju oftast också olika innehav. Jag vet inte om det är så lätt att få tag på information alltid. Men ta investmentbanker. Där kan man i alla fall se vilka innehav de har och hur stor vikt de liksom.
Jag tror det kan se fondernas 10 största innehav.
Och
det kommer på nu faktiskt. Om ni ser att många fonder har till exempel CyberArk då, som är ett, om ni ser att väldigt många fonder har den, det innehavet, så kanske du ska ta en lite närmare titt på det, för det verkar som att många har samma analys.
Ja, precis. Exakt.
Så det är lite tips också om ni är intresserade. Sen ska man inte förlita sig enbart på fondförvaltare, för de har inte alltid rätt. Det kan man säga.
Men just det här att, för att jag menar, så här, om ett företag har väldigt stor vikt i en fond eller hos en investmentbank eller så, eller investmentbolag, så innebär ju det ökad risk. Och i det här fallet då så är vikten liksom för respektive bolag alltid liksom mindre än 3%, så är det ganska det är mindre risk då. Och sen som du sa liksom, att så här, ser man att det är en aktie som återkommer liksom bland de 10 största innehaven hos fonder och sådär, så absolut, det är jättebra tips, kan man ta till på det.
Så tänk på det, och sen förlita inte bara, som jag sa, så han gör din egen analys, så tror jag det kommer lösa sig. Men det har vi allt för cybersecurity.
Det är men svårt område, tyckte jag. Ni får gärna skriva in om det, om ni har lite tips och sådär.
Eller funderingar på hur man ska tänka.
Exakt.
Eller jag vet inte. Allt möjligt. Men då tycker vi kan gå igenom vad som händer i veckan med UA.
Absolut.
Och på onsdag, den 3 februari, så har UA-akademi en fortsättningskurs, del 1, del av 2, som är webbinar då. Och sen kommer del 2 av 2 då, i UA-akademi fortsättningskurs, på fredag, 5 februari.
Så ett par aktiviteter.
Yes.
Jag tror att det kommer att dra igång mycket aktiviteter under vårterminen. Mm. Jag vet att min styrelse jobbar för fullt nu, så att stay tuned.
Ja, vi med. Vi ska också dra igång lite här nu.
Ja, men det är kul. Jag tror också så här att det finns många möjligheter att lära sig mycket den här vårterminen faktiskt.
Ja, men verkligen.
Just för att alla event också är liksom, alltså digitalt, så har du ju möjlighet att kunna närvara på ett event i Stockholm om du bor i Göteborg eller
det är jättebra. Liksom. Sen är det ju roligare att träffa folk i verkligheten, tycker jag i alla fall. Så
ja,
jag hoppas verkligen att det släpper nu så vi kan göra lite roliga event.
Ja,
så man kan träffas och ha det kul liksom.
Företagsbesök är ju bland det roligaste som finns, tycker jag också. Det är oftast ganska mingligt om man får lite mat och dryck och sådär, så träffar man folk och det är väldigt kul.
Ja, det är gött. Men just det, vi ska inte glömma att följa oss på Instagram. Sen säger just det varenda gång nu, så vi glömmer alltid av det.
Men det är tur att du ändå kommer ihåg det.
Ja, det är jag som... Ja, precis. Men på Instagram heter vi Någonting om aktier.
Mm.
Och på Gmail är det...
Ja, det är Någonting om aktier, @gmail.com.
Yes. Och så Twitter också, där heter vi Någonting om aktier.
Ja.
Så där kan ni följa oss också.
Yes. Så i vanlig ordning, bara skriv in frågor och funderingar. Vi tar gärna emot tips. Och det är kul också, för att det här avsnittet är ju faktiskt... det var ju tips vi fick från en lyssnare som var lite nyfiken på...
Ja, ETF:en också. Det var också tips från en lyssnare.
Precis. Nej, så det är jättekul och vi tar ju till oss det ni skriver. Och så är det någonting som ni är väldigt sugna på, så tveka inte och hör av er.
Precis. Och tänk på också att det finns mycket, mycket fler ETF-er inom cybersecurity än vad jag pratar om här nu.
Ja.
Så ni får kolla vidare om ni känner att det finns en ETF som är ännu bättre än den här.
Ja, men som sagt, och många bolag också. Så,
ta en titt på det. Så det är en intressant bransch, tycker jag.
Verkligen.
Mm.
Men vi hörs nästa vecka, eller?
Det gör vi, Josefin.
Ha det bra.
Ha det gött.
Hej. Hej.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.